Sara, hur vanligt är det med metaberättelser i operans värld?
Sällsynt blir mitt helt ovetenskapliga svar nu. Operavärlden kanske är lite enkelspårig på det sättet, kan man kanske säga. I alla fall när det gäller klassikerna, då, där det här berättandet i flera lager blir lite för krångligt. Och redan musiken i sig, det är ju en extra nivå, ett lager till.
Ja, men
så
det är
kanske
ju
inte så konstigt.
Nej, men i allra högsta grad är ju musiken ett extra lager. För ofta så är det ju så operans värld att där händer halva berättelsen. Och musiken kan också hjälpa.
Absolut.
Om man går lite vilse i den här metaberättelsen som vi ska prata om idag, så kan man absolut ta musiken till hjälp. Men vi får väl göra så då att vi skärper sinnet lite extra, spetsar öronen riktigt noga. För den här operan som vi ska prata om idag, den har en sorts ramberättelse som en början och ett slut då. Men historierna däremellan, de är inte avgränsade utan de interagerar med ramberättelsen och med varandra. Det här kanske låter lite luddigt inser jag nu, men det är inte så svårt, Sara, eller hur?
Nej, det är absolut inte så svårt. Det blir helt logiskt när man ser eller lyssnar på den här operan.
Åh, vad skönt att höra att du säger det. Okej, idag så ska vi få följa med på en vindlande resa mellan olika städer och personer. Vi får följa med på Hoffmans äventyr. Hej och varmt välkommen till Operaguiden med mig, Britta Svanholm Magnet. P2-podden som pratar om de allra mest kända operorna. Och den här gången handlar det om en fabulerande historia där det ibland är svårt faktiskt att veta vad som är på riktigt och vad som är påhittat. Det handlar om Jacques Offenbachs Hoffmans äventyr, Le Comte d'Hoffmann på franska. En opera som hade sin urpremiär i februari 1881 på Opéra Comique i Paris. Och operan den blev en omedelbar succé, men dessvärre så hade tonsättaren själv avlidit 4 månader tidigare och han fick därför inte uppleva den här framgången. Men succén har fortsatt och än idag så är det här en populär och känd opera som spelas relativt ofta på de stora operahusen. Och musiken är ju överlag känd även utanför operascenen. Och då tänker jag förstås på den gungande barkarollen. Som vi får vänta på en liten stund till. Den här Hoffmann som vi möter redan i titeln, han är baserad på en verklig person, nämligen tyske E.T.A. Hoffmann, författaren bakom historien om nötknäpparen bland annat, som vi känner i Tchaikovskis ballett. Han är känd för sina romaner och fantastiska berättelser, han var mångsysslare också, och så är han en företrädare för den gotiska skräcklitteraturen. Men Sara Norling, programledare här på P2 och sidekick i Operaguiden idag. Välkommen förresten.
Tack, Britta.
Hur kom det sig att Offenbach fastnade och ville göra just opera om Hoffmann och hans äventyr? Han skrev ju mest operetter.
Det enkla svaret på det är väl kanske att han på 1850-talet såg en pjäs i Paris med samma namn, skriven av 2 rutinerade dramatiker som också skrev libretton för många operatonsättare. De heter Jules Barbier och Michel Carré, om man vill veta det. Och kanske såg han också en chans att göra något mer djuplodande än vanligt. Det här var ju mer en romantisk berättelse, kanske sammanhängande på ett annat sätt än operetterna. Men det är också lätt att tänka sig att han fastnade för just det här övernaturliga och fantastiska som fanns, de här slagen som fanns i pjäsen, men kanske också att han gillade ironin, den svarta humorn som finns hos Hoffmann. Han använde ju mycket sånt i sina operetter faktiskt. Mm. Sen var ju den verkliga E.T.A. Hoffmann, vars A, eller A i initialerna står för Amadeus, som han hade tagit efter sin idol Mozart, det namnet. Han var inte bara författare och jurist, utan även musiker och kompositör. Och kanske även det var en lockande länk, vad vet jag. Men man kanske inte ska blanda ihop Hoffmann och Offenbach allt för mycket sådär.
Nej, men det är ändå många trådar att dra i här,
absolut,
märker jag. Det är ju då en historia som är lite rörig men ändå löser sig när man väl ser operan. Men den gamla musikkritikern och programledaren Sten Broman, han var inte särskilt imponerad av textförfattarnas arbete.
Vad sen beträffar innehållet i denna Offenbach-opera så är ju libretton mycket, vad ska vi säga, barnslig. Och de förvecklingar där med dockan och med spegeln och spegelbilden, ja, och den här förskräckliga doktorn i sista akten, det är ju ganska glittiga saker. Men som sagt, man kan göra någonting av den operan i alla fall, och det har faktiskt Malmö stadsteater visat.
Ja, så här sa alltså Sten Broman om Hoffmans äventyr på Malmö stadsteater 1949. Vad har du för kommentar, Sara?
Ja, kära herr Broman. Jag tycker att han saknar lite fantasi här, även om man säger att man kan göra någonting av den här operan. Jag tycker han missar helt premisserna för det här verket. Fabulerandet, feberdrömmarna, skuggvärlden, de här glidningarna som finns mellan verkligt och overkligt. Jag tror att han kanske skulle behövt ett avsnitt av Operaguiden helt enkelt att lyssna på.
Varför inte? Som vi var inne på i början av podden idag så består alltså operan av inte mindre än 4 berättelser i en opera som är sammanbundna vid varandra. Och sen finns det dessutom flera varianter av operan, och det ska vi komma in på lite senare. Detta är verkligen inte en opera med ett klassiskt lyckligt slut, även om det är en opera som handlar om kärlek, många kärlekar till och med, men definitivt ingen lycklig kärlek. Det här vet Per Fältsin mer om, som ska få dra handlingen nu.
En djupt förälskad man dricker vin tillsammans med sina vänner och drömmer sig tillbaka till andra stora förälskelser och berättar om dem. Där har ni ramen för hela operan. Den förälskade mannen är baserad på en verklig person, en författare faktiskt, E.T.A. Hoffmann. Han och hans gode vän, ja, rent av hans musa Niklaus, sitter på Luthers vinstuga i en paus på en föreställning av Don Giovanni. Hoffmann är stormande förälskad i Stella som gör Don Anna, men den gode vännen vill att han ska lämna kvinnorna och ägna sig åt att skriva istället. Bland gästerna finns också en mystisk man, Lindorf, som ser till att Hoffmann alltid har ett fyllt glas framför sig. Vännerna ber att få höra om de tidigare förälskelserna. Dockan Olympia, sångerskan Antonia och kurtisanen Julietta. Och de bönerna kan inte Hoffmann motstå. Uppfinnaren Spallanzani har gjort en naturtrogen docka Olympia som magikern Coppelius skapat ögon till, som gör att hon framstår som en verklig människa som Hoffmann blir förälskad i. Men när hon ska sjunga en bländande aria på en fest märker man att hennes mekanik inte är perfekt. Olympia skruvas upp och dansar sen så fort med Hoffmann att han svimmar. Och efter det förstörs hon totalt när Spallanzani och Coppelius bråkar om betalningen. Hoffmann är förkrossad när han förstår att han förälskat sig i en docka. Alla skrattar åt honom. Men Hoffmann tänker redan på nästa förälskelse. Antonia är Crespels enda barn. Hon sitter vid pianot och sjunger vackert men sorgset, för pappan har hindrat henne och Hoffmann att träffas. Pappan är orolig för att Antonia ska sjunga sig till döds, precis som hennes mamma gjorde. Då var det doktor Mirakel som förledde mamman. Och även den här gången är han där och lurar Antonia att sjunga tills hon brister. Hoffmann och Crespel försöker stoppa honom, men kommer för sent. Hoffmann anklagas för Antonias död. Kurtisanen Julietta bor vid Canal Grande i Venedig och kontrolleras helt av Dappertutto. Han har fått henne att lura av hennes älskares Schlemils skugga och spegelbild. Och nu vill Dappertutto att Julietta ska göra samma sak med den förälskade Hoffmann. I ett kaos blir det både duell och dödligt gift. När lugnet till slut kommer har Julietta av misstag druckit giftet och Hoffmans älskade har återigen dött. Eller? På Luthers vinstuga har operan slutat. Stella kommer för att träffa Hoffmann som nu är stupfull. Så Stella går iväg med den mystiska Lindorf och Hoffmans gode vän, alltså hans musa Niklaus, är nöjd. Nu kan Hoffmann skriva istället.
Ja, där har vi de 3 eller faktiskt 4 olika handlingarna. Ska vi ta det här med de olika versionerna först, Sara? Per Fältsin, tack förresten för genomgången. Per hade ju till exempel satt dit ett litet eller med frågetecken efter i slutet på Julietta-delen. Vad menar han med det?
Jag skulle tolka det på två sätt. Antingen menar han att vi har ju hört tre av Hoffmans kärlekshistorier. Han skulle mycket väl kunna fortsätta här och fabulera upp kärlekshistoria nummer 4 och nummer 5 och nummer 6 och så vidare. Det kanske är samma kvinna i olika gestalter som dyker upp. Men som du nämnde också så finns det olika versioner av operan och kanske just av den här akten i Venedig med Julietta. Det finns ingen definitiv version av operan, därför kan det se lite olika ut. Vid urpremiären så strök man helt den här Julietta-delen till exempel. Det finns en tidig version där Julietta åker iväg med sin älskare i en gondol. En annan där Hoffman sticker ner samma älskaren men Julietta överlever. Och här då, som Per berättade, så tar hon gift och dör. Gift som egentligen var menat för Hoffman. Så att det kan se väldigt olika ut.
Mm. Och det här hänger alltså ihop då med att Offenbach själv inte fick någon chans att skriva klart sin opera. Han var dessutom känd för att gärna ändra i sina operetter efter att de hade haft premiär. Han tog premiärpubliken på pulsen helt enkelt och ändrade om inte publiken var tillräckligt förtjust. Så det var hans metod som då Hoffmans äventyr alltså inte har utsatts för eftersom han dog, Offenbach. Men spelar det här med de olika varianterna någon roll på det stora hela?
Om du frågar de olika musikforskare som sedan mitten av 1970-talet ungefär har letat fram okända manuskript och försökt rekonstruera Offenbachs original, så skulle förstås svaret bli att det är jättestor skillnad och spelar jättestor roll. Men som en vanlig intresserad lyssnare, kanske någon som lyssnar på Operaguiden förhoppningsvis, så tror jag att det räcker med att veta att man kan få se och höra lite olika varianter. Med lite olika skruvar i handlingen, olika musikaliska nummer, kanske med dialog som i originalet. Det var en opera komik, alltså med talad dialog som Bizets Carmen var från början. Eller med komponerade recitativ som snabbt blev tradition då, särskilt när man spelade Hoffmans äventyr utanför Frankrike. Och det finns ju också något lockande, tycker jag, en viss frihet i att det inte finns en version. Det ger frihet för när man sätter upp den för regissörer och tolkar det här, kanske vill man ta fram Offenbach operettonsättaren, eller vill man ta fram Hoffman och hans fantastiska värld. Det finns frihet där, och det finns någonting lockande i det här, i att verket ändrar skepnad, tycker i alla fall jag. Att det finns något undflyende som också passar med den här historien. Så att det, just det här att det inte finns en definitiv version, är också fascinerande.
Och det finns exempel på tillagd musik också. Vad har vi där?
Mest känd är väl kanske en aria som lades till i Venedigakten för Dr. Dapertutto. Han skulle få en mer effektiv aria, tyckte man, för en uppsättning i Monte Carlo 1904, tror jag. Och det här har blivit en hit. Det blev verkligen en hit och det var effektivt. Så att den har ju liksom letat sig in i kanon, uppförande praxis, och lever kvar. Så nu är man nästan lite besviken om man inte får höra den, tycker jag. För det är väldigt bra musik.
Men det får vi här och nu. Spegelarian kallas den här på svenska och börjar då stråla klar, Saint-Hilaire-Diamant på franska, som en av elakingarna då sjunger. Och den kan man hitta i ett melodifragment faktiskt, i en av Offenbachs operettouvertyrer från början. Så den har ju sin Offenbach-historia. Ja, exakt hur Offenbach själv hade utformat operan, det kommer vi aldrig få reda på. Men lite gripande tycker jag att det är att han kort innan han dog i ett brev till operadirektören Leon Carvalho skrev: "Skynda på att sätta upp min opera. Jag har inte lång tid kvar och min enda önskan är att närvara vid premiären." Då följde man nästan en liten tår, för det fick han ju inte.
Nej, du säger ju att han var väldigt besatt av operan. På slutet, att han verkligen skrev på den in i det sista. Till och med det finns ju berättelser om att han dog med noter i handen och så där. Jag vet inte om det stämmer eller någon bra historia, helt enkelt. Han döpte ju en av sina hundar också till Klein Sack, en gestalt som återkommer i operan. Så att han kanske var lite besatt av den här historien.
Definitivt. Hoffmans äventyr har ett rikt persongalleri och man måste hålla ganska många namn i huvudet eftersom det är flera berättelser igen. Men musiken hjälper oss ganska mycket. Vi ska kika närmare på några av rollerna. Men Sara, vi kanske först måste säga något om antalet sångare som behövs i den här operan. För även det är ju faktiskt lite speciellt.
Ja, han vill ju att då alla de här kvinnorna som Hoffmann är förälskad i skulle göras av samma sångerska. Och som tur var så hade han en bra sångerska bokad till premiären så att det skulle gå vägen. Han kunde skriva svårare och svårare för henne, upptäckte han också. Och så vill han också att de här Hoffmanns nemesis, de här skurkarna, de här fyra männen som på olika djävulska sätt sätter kuggar i maskineriet, de skulle göras av samma basbariton då. Så att det är mycket att sjunga om man gör det på det sättet.
Men hur gör man idag då?
Man kan välja faktiskt. Ja. Ofta det är ju så olika krav, särskilt när det gäller kvinnorollerna. En ska vara en väldigt koloraturrik roll och då kanske man behöver en viss typ av sångerska, en annan är mer lyrisk och sådär. Så att har man tur så hittar man någon som klarar allt detta. Vår egen Margareta Hallin gjorde det på 60-talet på Kungliga Operan här i Stockholm. Det finns några andra som har gjort det också. Eller så gör man helt enkelt en lyxcasting och plockar dem man vill ha i rollerna helt enkelt. Så att det är också fritt och också lite grann kanske utifrån vad regissören vill göra. Vill man betona det här att det är samma kvinna, att Hoffman är besatt av en och samma förälskelse? Eller vill man helt enkelt att det ska bara låta bra och det spelar inte så stor roll, man fattar det ändå?
Det ger ju helt klart en dramaturgisk effekt om man har samma sångare.
Absolut, det blir mer av den här besattheten.
Just det här att man får sjunga väldigt mycket då, det ska ju inte vara en omöjlighet, tänker jag som amatör, får jag väl säga. Inte i mansrollen i alla fall, för Hoffman-tenoren sjunger ju hela operan igenom, för där är det ju bara en person. Och trots att den här operan är ganska lång.
Ja, han har mycket att göra. Han har inga pauser för honom.
Nej.
Han är ju verkligen med hela tiden.
Ja. I till exempel Julietta-scenen så har Hoffman en av sina allra mest berömda arior som han sjunger till kurtisanen, och detta då när operan alltså redan har pågått i ungefär 2 timmar. Man får inte vara trött i rösten för att orka sjunga den här arian.
Nej, verkligen inte. Men här hör man ju också det som Offenbach är så bra på. Det här, hur han bara uppfinner melodier. När man har lyssnat på det här så bara, det är ju som en mixer i huvudet. Det går bara slinga efter slinga och allting hänger ihop. Det finns ju så mycket underbar musik i det här, just att han är, det är kvickt och det är uppfinningsrikt, för att låna Saint-Saëns ord om Offenbach, och han är verkligen ett melodigeni också. Och en extremt rutinerad teaterman, som du sa, var inne på tidigare, just det här att han kunde ändra efter premiärerna, för han visste, han liksom kollade av vad vill publiken ha och så, och det ska man faktiskt inte underskatta, det här praktiska, tycker jag.
Vi har kommit in på huvudpersonen Hoffman här genom den här arian. Hoffman som är en poet som har många kärlekar i livet. Är det till och med så, Sara, att Hoffman är kär i kärleken kanske snarare än alla kvinnor?
Det skulle kunna vara så. Det finns ju den här ramhandlingen om Hoffman, poeten som då som drivs, eller vad man ska säga, hans bränsle, det är ju alkohol och olycklig kärlek helt enkelt. Och det är ju en väldigt romantisk konstnärsroll som här också eldas på då av musan, som inte vill se några konkurrenter i verkliga livet, utan det här just att det aldrig blir någonting med kärleken, det kan han sublimera i litteratur. Så kanske är det just det där, som du sa, kär i kärleken, att det är den här idén om kärleken, helt enkelt.
Hans livselixir. Hitta på historier, det kan han minsann, Hoffman. Il était une fois.
moi à la cour d'Eisenach. Un petit avorton qui se nomme Kleizak. Il te coiffé d'un colbac et sa jambe faisait clic-clac, clic-clac, clic-clac. Voilà, voilà, Kleizak.
Och det här partiet är från prologen där studenterna ber Hoffman att berätta historien om Klein Sack, som faktiskt också är en historia av den verkliga E.T.A. Hoffman. Och så var det där med Offenbachs hund då.
Ja, precis. Här kom han in.
Ja.
I vilken ordning vet jag inte.
Nej. Hoffmans nemesis och skurken i den här operan är som sagt inte en utan fyra, men i en och samma gestalt ändå på något sätt. Och det här har Offenbach löst genom att låta ett musikaliskt tema spelas varje gång som en ny variant av skurken presenteras. Och jag tänkte att vi ska lyssna lite grann på hur det kan låta. I prologen så heter den onda karaktären Lindorf, och efter bara sådär 1,5-2 minuter ungefär när han träder in på scenen så låter det så här. Det är mörkt och ödesmättat och lite läskigt också.
Ja, absolut. Mycket effektivt.
Mm. Och en halvtimme senare, i första akten, så är det dags igen. Då är det uppfinnaren och affärsmannen Coppelius som spelar skurk. Det är jag, Coppelius, hörde vi där i slutet. Det är olika instrument som spelar det här temat, men en sammanhållande faktor är väl ändå att det ligger en olycksbådande stämning över hela det här temat. Jag tror att det har framgått nu hur det låter när skurken träder in på scenen. Temat återkommer också i Antonia-akten och Julietta-akten förstås, där Dr. Miracle respektive Dappertutto är Hoffmans motståndare. Vilka gemensamma drag tycker du att Lindorf och Coppelius och Dr. Miracle och Dappertutto har, Sara?
Ja, de har ju väldigt själviska motiv. De ser människor som valuta, att man kan köpa människor. De vill köpa själar, de vill ha kontroll. Om det inte är Satan själv då som är i de här fyra gestalterna, så är det i alla fall något djävulskt över dem. Nej, men det är intressant tycker jag också att Hoffman, han behöver de här skurkarna på något sätt. Det är ju de som sätter käppar i hjulet för den här kärlekslyckan. Det är aldrig hans eget fel, det är aldrig Hoffmans fel. De blir liksom syndabockarna. Och Lindorf, han säger redan i sin första aria där han har trätt in där, att det, han beskriver sig själv som att det är något djävulskt över honom. Han triumferar över och genom att väcka rädsla, och Hoffman åkallar djävulen där. Må djävulen ta mig om jag blir förälskad. Och så att han behöver dem, Hoffman, i den här berättelsen som han skapar om sina kärlekar. Just så där att det är inte hans fel, det är de andra.
Sen har vi kvinnorollerna. Oavsett hur många sopraner som sjunger rollerna, de är ju på sätt och vis samma kvinna ändå i olika versioner. Vi har dockan, artisten, horan, primadonnan, fyra gestalter i samma kvinna som Hoffman hela tiden dras till. Det är en ganska manlig blick som genomsyrar den här operan.
Ja, det får man väl säga. Opera beskylls ju oftast, eftersom det är manliga tonsättare, att ha en manlig blick på kvinnor. Här blir det ju på sätt och vis dubbel manlig blick, därför att det är en man som har komponerat och sen har du en man i operan som berättar om de här kvinnorna. Mm. Så att det är många lager. Men genom att dela upp dem så här i tre olika berättelser in i operorna, inne i operan, så får du ju också de här rollerna som, eller vad ska man säga, funktionerna som du nämnde, horan, madonnan, konstnär, den unga oskyldiga flickan, de blir väldigt tydliga, tydligare kanske än annars. Mm. Sen kan man ju jobba emot det här naturligtvis som regissör på olika sätt, men det är klart att det finns ju inbyggt i operan eftersom det är Hoffmans version.
Precis. Det är två män också som har uppfunnit den mekaniska dockan Olympia som Hoffman berättar om först. Mm. Ja, det är ett riktigt uppvisningsnummer för en koloratursopran det här.
Verkligen, man kan göra det mer eller mindre mekaniskt. Och det här är också naturligtvis en drift med, alltså med sångerskor som gör den här typen av koloraturer. Så att det finns ju flera lager här också. Mm. Men det kan vara väldigt roligt att man hör hennes mekanik vevas upp för att hon ska fortsätta sjunga och sådär.
Ja, just det. Det finns väldigt många fina arior för Hoffmanns kvinnor. Ska vi lyssna lite på Antonia?
Absolut.
Mjukt och vaggande här, en sång om kärlek. Det är en lyrisk sopran som ska sjunga den här rollen. Och sen har vi också utöver Hoffmanns kärleksintressen den lite undflyende musan då. Hon som ledsagar Hoffmann genom hela operan förklädd till den gode vännen Niklas. Hon försöker lotsa Hoffmann undan farorna som han utsätter sig ifrån bland annat. Och beroende på vilken version av operan man ser då så sjunger hon olika mycket. Men i operans allra mest kända parti så är hon med. Och nu är vi framme vid Barkarollen. Ja, här är vi i Venedig i en gondol. Man kan ju riktigt höra vattnets gungande rörelser. Och det här är alltså musiken då som inleder Giulietta-akten.
Absolut, som du säger, det här gungandet i barcarollo-rytmen, då är man helt klart i Venedig. Och det finns också något här lite silvrigt och nattstämning. Och, ja, väldigt suggestivt.
Mm. Men den här musiken är inte skriven för operan?
Nej, men Offenbach, han var ju oerhört produktiv. Han kallades för Boulevardernas Mozart eller Mozart från Champs-Élysées, vilket kanske tyder då på vilken takt han skrev i. Det här är hämtat från en annan av hans operor. Han återanvände lite grann så där som man gör smart. Där Die Reinigsen tror jag den hette, där det sjungs den här melodin av älvor eller vattennymfer, så det är övernaturligt där i alla fall. Men det här är ju verkligen hitten från operan. Det har använts i massa andra sammanhang, i filmer, Livet underbart, Roberto Benignis film, faktiskt också i en av låtarna på Bob Dylans album Rough and Rowdy Ways från 2020.
Ja.
I en låt där det ligger i gitarrkompet, så att jag menar, ja, den finns överallt, barcarollen.
Härligt. Och med den här vackra barcarollen fortfarande klingande i öronen så sitter jag här så avslutningsvis och funderar på vad det är man är med om egentligen i Hoffmanns äventyr. Har Hoffmann upplevt allt han fabulerar om, eller är det bara skrönor som kommer ur hans huvud? Vad tror du?
Jag tror att det kan vara både och. Men framförallt tror jag att det är Hoffmann som den här gestalten i operan. Han är en jäkel på att dra bra historier helt enkelt. Mm. Och sen om det är sant eller skarvat eller bara påhitt, det spelar faktiskt inte så stor roll.
Kommer han finna kärleken någon gång, Hoffmann?
Nej, vad ska han då skriva om?
Stackars Hoffmann, han får leva med sin musa och sina ord.
Musan är mycket, mycket nöjd kan jag säga.
Stort tack för idag, Sara Norling.
Tack, Britta.
Om du som lyssnar vill höra på längre partier i musiken i Hoffmanns äventyr så finns det en länk till en Spotify-lista på Operaguidens sajt på sverigesradio.se. Där och i appen Sveriges Radio Play så kan du också lyssna på andra poddar om andra operor. Researchen idag, den stod Eva-Britt Silén för. Stort tack för att du har lyssnat, säger jag, Britta Svanholm Magnett. Hej då!